Hur skulle du beskriva det, Wille? Vad tror du att det betyder?
Frälsning.
Tjena Robert, vi börjar precis. Frälsning, det är ett gammalt ord, eller hur?
Ja.
Som rättfärdighet, svårt att ha koll på. Du har grejer där, om du vill ha. Ja. Men vad det betyder helt enkelt på ren svenska, höll jag på att säga. Alltså på vettigt språk. Är egentligen räddning. Eller hur? Att man blir räddad, frälst. Man blir frälst, alltså man blir räddad från någonting. Det är det betyder. Så om man ska bli räddad så behöver man ju ha ett problem, eller hur?
Ja.
Annars är det ingen vits att bli räddad.
Är det inte typ eller mindre lidande också?
Vad sa du?
Kan det inte betyda mindre lidande också?
Ja, alltså i ordet betyder ju inte det, men i sammanhanget med Bibeln så är ju frälsning förknippat med att man har en djupare frid i sig, även om man går igenom problem.
Eftersom det betyder varmhärtighet.
Aha, okej, okay, så. Ja, alltså frälsning betyder egentligen bara alltså räddning.
Det fanns något som man hette förr i tiden frälsarkrans, och det var livboj.
Alltså.
Det kallades för frälsarkrans.
Mm-hmm.
Det är något som man kastar i för att rädda folk.
Okej. Okay. Så det är det vi ska studera idag. Alltså vi ska helt enkelt studera, vad säger Bibeln om det här ämnet? Alltså om räddningen. Och vad räddas vi från och vad räddas vi till och hur fungerar det? Och det här är egentligen kärnan utav vad Bibeln undervisar om. Så vi kommer studera det. Men jag kan säga här, Robert, åt dig om du vill skriva ner. Har du penna?
Nej.
Kan få låna den av mig. Nej, kan jag. Men okej. Okay. Om du vill skriva, Robert, så har jag sagt syftet med studiet som vi kommer gå igenom nu är det här. Vi kommer se ifrån Bibeln att frälsningen fås av nåd genom tro till Guds ära. Alltså räddningen fås av nåd genom tro till Guds ära. Och fokus helt enkelt, om vi vill dela med oss av det här till våra vänner, vår mamma eller våra föräldrar eller syskon eller vem det nu är som har frågor, typ, hör du, vad betyder frälsning egentligen? Så är vårt fokus där att helt enkelt ge en möjlighet för personen att förstå det här centrala ämnet i Bibeln. Att de ska kunna förstå vem Jesus är, vad Gud har gjort för oss, och också fatta ett beslut och välja att lita på honom. Jag kan läsa meningen ordentligt. Ge möjlighet till lyssnaren att se Kristus och välja att lita på honom, så jag skrivit. Okej. Okay. Innan vi börjar så låt oss be till Gud och be att han ska leda oss helt enkelt i vår studie. Låt oss be. Gud, tack så mycket för att vi får studera ditt ord, att vi får lära känna dig bättre. Och jag ber Gud att du ska hjälpa oss att förstå ordet nu. Gör det intressant för oss. Hjälp oss att tänka och förnuftigt förstå vad du vill säga till oss. Sänd din ande till oss och undervisa oss, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Så låt oss gå till den första boken i Bibeln. Det är alltså den första boken i Bibeln, längst till vänster i Bibeln. Första Mosebok heter den. Första Mosebok kapitel 1. Någon som vet vad det handlar om?
Världens skapelse.
Precis, det var det vi studerade i veckan. Vi läste helt enkelt om skapelsen. Okej? Okay? Och den beskrivs här i kapitel 1. Det står om dag 1, 2, 3, 4, 5, 6 och dag 7 kommer i kapitel 2 sen. Om allt som Gud gjorde, hur han gick tillväga när han skapade världen. Och jag vill att vi ska läsa hur Gud beskriver den värld som han skapat. Okej? Låt oss läsa det i vers 31. Om vi turas om, Jonathan börjar, så går vi runt och läser varsin vers.
Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
Så när Gud tittar på allt han har skapat, hur beskriver han det då enligt Bibeln? Enligt vers 31. Och det frågas.
Det var inget ont.
Precis. Utan det var för något?
Gott.
Gott? Var det bara lite gott?
Nej.
Mycket gott, eller hur? Så, Bibeln beskriver i allra tydligaste språk att när Gud skapar någonting så är det perfekt, eller hur? Det är gott. Det är mycket gott. Det finns inget ont, visst. Och jag ställer den här frågan till de som vi studerar med. Okej. Ville, Robert, Jonathan, ser ni att Gud beskriver hans skapelse som mycket god? Eller hur? Ni ser det. Nu vill jag fråga, är det den här världen som du och jag lever i? Lever vi i en värld utan ondska?
Nej.
Nej. Eller hur? Det är bara att gå ut och kolla. Det är bara att kolla på vår egen erfarenhet, vårt liv. Det finns saker i den här världen som gör att vi förstår att den är inte mycket god. Så då kommer nästa logiska fråga, visst. Så vad har hänt? Eller hur? Alltså, vad har hänt då? Om Gud skapar en perfekt värld, och men vi ser att vi lever inte i en sån värld, vad är det då som har hänt? Vad har hänt? Svaret på den frågan hittar vi bara några kapitel senare i kapitel 3 i första Mosebok. Så ni kan slå upp till kapitel 3.
Syndafallet.
Precis, syndafallet är rubriken där. Och låt oss läsa kapitel 3, vers 1-6. Om du vill läsa det, Robert, för oss.
Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt.
Okej. Här så beskrivs den här kända berättelsen om hur Gud har sagt till Adam och Eva: ni får käka av alla träd, men inte av det här trädet. Okej? Ni får äta av all frukt och all god mat som jag äter, men inte av det här trädet, speciellt träd. Så Guds ord sa: det här trädet skiljer sig från alla andra träd. Det träd ni inte får äta av. Och så kommer den här ormen och hittar Adam och Eva. Vem är ormen? Har vi koll på det?
Satan.
Precis, och vi kan hitta det om vi läser Bibeln senare också, om att det är Satan. Så här kommer Satan, och vi har studerat innan egentligen det här studiet om vem han är och vart han kommer ifrån. Och Bibeln säger helt enkelt att han är en ängel som valde att inte följa Gud. Och därför så blev han kastad hit i jorden. Och nu kommer han här i form av en orm. Och vad säger han till Eva i vers 1 där? Vad är det han säger till Eva? I vers 1.
Har Gud verkligen sagt?
Har Gud verkligen sagt? Lyssna. Det här är en viktig poäng i det studie som vi går igenom nu. För det här är Satans taktik till att lura oss människor. Gud har sagt något. Är det svårt att förstå när Gud säger: du ska inte äta av den här frukten? Är det svårt att förstå?
Nej.
Det betyder du ska inte äta, eller hur?
Nej.
När Gud säger du ska inte, så betyder det du ska inte, eller hur? Han har koll, han är Gud, eller hur? Nej. Men här kommer ormen, här kommer Satan. Och han säger så här: vänta nu, Robert, har Gud verkligen sagt det där? Ser ni vad han gör? Vad Gud gör att han sår tvivel. Vad Satan gör att han sår tvivel i oss, eller hur? Han försöker få oss att börja tvivla på vad Gud har sagt, visst? Och det här försöker Satan med idag också. Det är därför man läser något i Bibeln och det är jättetydligt. Alla förstår det. Okej, Gud säger du ska inte, och det måste betyda du ska inte, eller hur? Men då kommer någon och säger: men du vänta, Ville, vet du vad? Har Gud verkligen sagt det där? Alltså, kom igen. Alltså, tänk lite själv. Hänger du med? Det är Satans taktik idag. På samma sätt, få oss att börja tvivla på att när Gud säger något så blir det så, helt enkelt. Okej. Så, Låt oss fortsätta kolla på Satans taktik, för det här kommer vi känna igen nu om vi fortsätter studera. De här texterna som vi läste just nu är texter som vi kan få ut en mängd information ifrån. Låt oss se på det, okej? Okay? Så vad sa han i vers 1? Jag läste där igen. Han sa så här: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Hänger ni med på vad han gör här? Hade Gud sagt det, ni får inte äta av något träd, av alla träd?
Nej.
Vad hade han sagt?
Ni får äta av alla träd förutom där.
Förutom ett, eller hur? Mm. Så vad Satan gör här är någonting som mina kompisar gjorde en gång. Han överdriver för att anklaga Gud för att vara något han inte är. Förstår ni? Mm. Till exempel, när jag var liten så sa kanske min mamma åt mig så här. Typ jag sa så här: du mamma, kan jag dra iväg på den här festen på fredag kväll nu? Och hon säger: nej, inte den här veckan. Okej? Okay? Inte den här veckan, ni kan inte. Och jag var ju så liten, min mamma var starkare än mig. Så jag liksom, okej, okay, jag gör väl det. Jag går inte iväg på den här festen. Och så ringer mina kompisar, hörni. Och vet ni vad de säger? De säger, okej, okay, min mamma sa, den här festen får du inte gå på. Okej? Okay? Men annars har hon sagt, ja, du kan få gå på det här. Okej? Okay? Men sen just den här, den ska du inte gå på, för jag vet vad det är för umgänge där och så vidare. Okej? Okay? Så mina kompisar ringer och så säger jag så här: ah, hörrni, alltså sorry, nu är på fredag, jag kan inte komma nu. Och vet ni vad de säger då? Eller jag säger så här: ah, min mamma säger jag kan inte komma. Då säger mina kompisar så här: ah, Dan, din mamma låter dig aldrig gå på några fester. Hänger ni med? Förstår ni vad de gör? De överdriver och liksom, du får aldrig göra någon skoj, eller hur? Hänger ni med? Och det är Satans taktik här. Hörrni, när Gud säger något åt oss, han säger något ifrån sitt ord till mig. Vad Satan gör då, att han är där och viskar och säger: Dan, vad Gud säger. Och överdriver det och säger: hörru du, Gud gör det här för att få dig att må dåligt. Förstår ni? För att du inte ska ha kul. Gud vill inte ditt bästa, säger Satan. Okej? Okay? Fast egentligen så säger Gud det här åt mig för att han vill mitt bästa. Hänger ni med? Ser ni att Satan gör det här? Okej? Okay. Så han tar Eva steg för steg till att börja tvivla på Gud. Okej? Okay? Låt oss fortsätta läsa. Vad som händer. Ni vet vad som händer. Vi läste det. Nu kommer den viktiga poängen i den här texten. Och det är det här. Lyssna nu riktigt noga, för det här är det viktigaste i den här studiet som vi går igenom. Okej? Okay? Gud har sagt en sak. Satan har sagt en annan sak. Visst? Gud har sagt: ät inte. Satan sa: ät. Visst? Här emellan står människorna. Lyssna nu. De kan välja att tro på att det Gud säger är sant. Eller så kan de välja att tro på det som Satan säger. Visst? Eller hur? De kan välja att lita på Gud. Eller de kan välja att lita på Satan. Vad valde de att göra?
Satan.
Satan. Visst? Mm. De valde att lita på Satan. De valde att tro på Satan. Kom ihåg det, för det är viktigt nu när vi fortsätter i vår studie, okej? Okay? De valde att tro på Satan istället för att tro på vem?
Satan. Gud.
På Gud, helt rätt. Det var. Det gjorde som jag blandade också lite. Men ni hänger med. Så problemet här, häng med på det här. Problemet var inte det här. Att Eva helt plötsligt började sluta tro på att Gud existerade. Hänger ni med? Hon bara, ah, Gud finns nog inte. Hänger ni med på det? Det var inte problemet. Mm. Eller hur?
Nej.
Problemet var att hon visste att Gud fanns. Men hon valde att inte lita på honom. För vet ni vad? Många människor idag, till och med kristna, har en missuppfattning om vad tro innebär. De tror att tro betyder att bara tro på Gud. Förstår ni? Att Gud finns. I stil med att jag tror på att Jonathan finns. Medan Bibeln säger att tro är inte bara att tro på att Gud existerar, utan att också lita på honom. Hänger vi med på skillnaden? Och det är det som gör all skillnad i våra liv. Vi kan, hörni, tror Satan att Gud finns? Tror Satan att Gud existerar? Hänger ni med?
Ja, ja.
Det är klart han gör, eller hur?
Eftersom han var en ängel till Gud.
Precis, han har stått ansikte mot ansikte med Gud. Någon här inne som sett Gud? Nej. Men han såg honom, han stod ansikte mot ansikte med honom. Men ändå är Satan inte räddad. Ändå så har Satan valt att inte lita på Gud. Förstår ni skillnaden där? Den är jätteviktig. Så det räcker inte bara att tro att Gud existerar. Utan Bibeln säger att problemet är något annat, och det är det att vi har valt att tro, att inte lita på Gud. Hänger vi med? Vissa har gått så långt i att inte lita på Gud så de tror att Gud inte finns längre. Okej. Låt oss fortsätta i vår studie. Det här var vår inledning i vår studie. Låt oss se nu vad det här fallet, syndafallet, gjorde med människorna. Okej. Låt oss läsa det i vers 8. Det är det inte du ville. Vers 8. Vad händer nu med människorna? Hur reagerar människorna på grund av att de valt att lita på Satan istället för Gud? Vers 8.
Mitt kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa det till honom: var är du?
Det räcker där, tack. Så i vers 8 så kommer Gud för att besöka sina barn. Och han går där i trädgården. Och hur reagerar människorna?
De
gömmer sig.
De kom på att de gjort fel.
De kom på att de gjort fel, nu. De springer bort ifrån Gud.
Hade de kommit och mött, han hade kanske varit snällare mot dem.
Kanske det. Vi ser att Gud kommer här i alla fall i en kärlek till dem, eller hur? Han kommer dit och söker dem. Kolla, vad Gud gör är inte att han sparkar bort dem och säger: ja, nu har ni varit olydiga, stick ifrån. Utan Gud kommer och söker dem, ser ni det? Gud letar efter, han säger: vart är ni? Kom! Men vem är det som springer från vem? Är det Gud som springer från människan eller människan som springer från Gud?
Människan
som springer från Gud. Och det är viktigt att förstå. För det finns många andra religioner i vår värld som undervisar att Gud är en Gud som sitter på ett moln uppe i himlen och bara vänta på att du ska göra fel, Robert, eller att du ska göra fel. Så fort ni gör fel så kastar den en blixt på er och kastar bort det. Bort från mig, vad håller du på med? Hänger ni med? Men det är inte Bibelns Gud. Bibelns Gud letar efter dig. Bibelns Gud längtar efter dig. Bibelns Gud kommer och söker dig. Men lyssna, Bibeln beskriver att det är du och jag som har ett problem. Vi springer bort ifrån Gud. Såg vi det? Vi har valt att inte vara med Gud. Vi har separerats ifrån Gud på grund av det här. Låt oss läsa hur Bibeln beskriver det här. Hur påverkar det här oss idag då? Okay. So what? Jag har separerats från Gud. Vad betyder det då? Hur har det påverkat mig? Låt oss läsa det i Romarbrevet 5. Okay. Romarbrevet i Nya Testamentet. Långt till höger. Romarbrevet. Det är innan Efesierbrevet. Innan Efesierbrevet, kapitel 5. Det är efter Johannes, precis. Det är efter Matteus, Markus, Lukas, Johannes, apostlagärningarna. Sen kommer Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 5 och vers 18. Nu frågar vi oss här: hur har det påverkat oss att Adam och Eva inte litar på Gud? Hur har det påverkat dig och mig? Okej? Okay. 5 vers 18 och 19. Jag kan läsa det. Jag kommer bara läsa den första halvan av versen, för det är det som är intressant för oss. Vers 18 står det så här: alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor. Okej, okay, så Bibeln säger att en enda föll bort ifrån Gud, och det ledde till att alla människor föll bort ifrån Gud. Okej? Okay? Låt oss läsa vers 19. Liksom de många stod som syndare på grund av en endast olydnad. Samma koncept, eller hur? På grund av det Adam gjorde så har alla fallit.
Fast egentligen var det inte Adam och Eva.
Precis, det var Eva egentligen som var först där.
Ja, för hon tog åt vad som gav hon till Adam.
Precis, precis. Så båda två syndade, men Adam fick ansvaret för att han var, så att säga, den andliga ledaren i familjen. Hänger ni med? Så Adam stod som ansvarig representant för mänskligheten. Och när han föll, föll hela mänskligheten. Hur kommer det sig att på grund av vad en har gjort så faller alla? Är inte det orättvist, eller?
Nej.
Inte? Okej, okay. Bra. Varför inte?
För att det är deras barn och de kommer ju... För mänskligheten, det är de som kommer föda alla människor det har varit efter.
Precis.
De kommer föda upp och sen kommer det bli så att de lär sig av dem från hela början.
Precis, jättebra.
De som de.
Jättebra tanke, helt klart, eller hur? Jättebra. Kolla, Och kan jag ge något till mina barn som jag inte har? Hänger ni med? Kan jag ge något till någon annan som jag inte har? Det är samma poäng som du sa. Alltså, vad Adam förlorade var den här kontakten med Gud. Eller hur? Den här perfekta harmonin med Gud. Han separerade sig från Gud. Så kan han ge något som han inte har? Han har förlorat det. Kan han ge det till sina barn då?
Nej,
självklart inte. Eller om jag inte har ett äpple så kan jag inte ge dig ett äpple. Visst? Det är logiskt. Visst? Och så beskriver Bibeln det, precis som du sa, Ville. Adams barn blev lika Adam. Och deras barn blev lika Adam och så vidare. Ner i alla generationer. Okej. Och människan har blivit värre och värre och sämre och sämre. Mindre och mindre muskler. Mindre och mindre fysisk styrka. Hänger med? Det var liksom bara... Ni vet, om man läser det gamla testamentet så levde de typ 1000 år, vissa människor. Alltså det är länge, visst. Typ flera 100 år levde de. Idag lever vi hur länge då?
70-80
år, eller hur? Vissa ännu kortare.
Vissa 100.
Vissa kanske blir 100 år, eller hur? Och det tycker vi är långt. På den tiden levde de typ 500-600 år. Hänger ni på? Alltså det, mänskligheten har liksom gått så här. Sen dess att de valde att sluta lita på Gud. Okej? Okay. Så, vi är körda, eller hur? På grund av det Adam gjorde så har vi också förlorat den här kontakten med Gud. Och alla här inne, Jonathan, Robert, Ville och Dan, vi vet att vi har flera gånger i vårt liv valt att inte lita på Gud. Vi har valt att inte lita på Gud. Låt oss läsa hur Bibeln beskriver det i Romarbrevet kapitel 3. Romarbrevet kapitel 3, det är till vänster, ett blad. Romarbrevet 3 och vers 23. Hur många har syndat, frågar jag. Hur många människor har syndat? Det är Jonathans tur att läsa.
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.
Så hur många har syndat?
Alla.
Alla. Alla har syndat.
På grund av en.
På grund av en, precis. Vi fick den tendensen att inte vilja följa Gud, inte lita på Gud, utan lita på Satan. Och det har lett till att alla här inne, vi har någon gång, och vi gör det, vi syndar mot Gud. Vi har brutit mot hans bud. När Gud sa, du ska inte, så har vi ändå gjort det. Eller hur? När Gud sa, du ska, så har vi inte gjort det.
Men nu, precis, och då kan vi inte alltid skylla på Adam och säga, nej, att det var på grund av honom som vi gjorde det.
Nej, det är sant. Alltså, vi har ju ett val, eller hur? Vi kunde ha valt att inte göra det eller att göra det. Men vi har den här tendensen i oss hela tiden. Eller hur? Att vi dras till att göra det som inte är rätt. Och vi alla känner till vad det innebär. Okej, okay. Så vi har just sett på att världen var perfekt från början. Men vi vet att vi lever inte i en perfekt värld, eller hur? Så vi ställer oss frågan, men Gud, vad har hänt? Och Gud beskriver, hörni, ni har valt att inte lita på mig. Och han beskrev det där. Satan har lurat oss och vi har valt att lita på fienden istället för Gud. Okej? Okay? Och därför ser världen ut som den gör. Därför har vi krig, därför har vi problem, splittrade familjer, därför har vi vänner som sviker oss. Folk som vill mörda oss, som jagar oss, hänger ni med? Därför har vi de här sakerna i vår värld. Vi lever inte i en god värld, det finns ondska i vår värld på grund av att vi som människor har valt att inte lita på Gud. Okej? Okay? Låt oss gå vidare, för nu är frågan det här. Okej, okay, så vad spelar det för roll för mig som människa? Okej? Okay? Vad har det för konsekvenser att jag har syndat? Förstår ni vad jag menar?
Mer lidande.
Precis, mer lidande. Det är sant, vi har pratat om det. Men för mig själv, alltså, i slutändan, vad betyder det för mig? Låt oss läsa vad Bibeln säger, okej?
Okay? Du mår inte lika bra som du egentligen skulle
göra. Ja, det är sant. Jag mår inte lika bra som jag skulle göra. Jag får ett miserabelt liv, visst. Men i slutändan, när jag har levt mitt liv, vad händer då? På grund av min synd. Låt oss läsa det i Bibeln, okej? Okay? Låt oss se vad Bibeln säger. Det är också Romarbrevet kapitel 6. Så till höger, vi bläddrar fram och tillbaka. Jag vill i vår Bibel. Det är typ ett blad som vi vänder på hela tiden. Romarbrevet kapitel 6 och vers 23. Är det Robert som vill läsa, eller? Min fråga är det här. Vad är konsekvenserna för synd? Okej? Okay? Vad är syndens straff?
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Så vilken lön får en person som syndar?
Död.
Död. död. Gud skapade oss med avsikten att vi skulle leva för evigt. Men på grund av synden så dör vi. Och inte bara fysisk död, utan en evig död. Det är konsekvenserna för att vi har valt att lita på Satan istället för Gud. Okay? Men hörni, är det någon här inne som någon gång tänkt det här? Alltså, varför döden? Alltså, vem är Gud egentligen som bestämmer sånt? Hänger ni med? Har ni tänkt på det? Någon? Ingen? Ingen som har tänkt på varför det är straffet för synden? Hörni, kolla.
För det värsta straffet du kan göra mot Gud.
Att synda, ja. Ja. Ja, han har valt det i alla fall. Kolla, för alltså satt Gud där uppe och tänkte att nu ska jag hitta på ett straff för synden, okej? Okay? Så tänkte han, okej, ska det vara 100 armhävningar eller 100 000 i böter? Nej, jag tar döden. Hänger ni med? Var det så Gud gjorde? Alltså, ja, vi tar döden. Vad är orsaken till att döden är straffet för synd?
Det är synden är det värsta du kan göra.
Synden är det värsta du kan göra, det är sant. Men om jag har snattat ett tuggummi jämfört med om jag är Hitler och mördat miljoner judar, typ, ska jag som snattat ett tuggummi, det är typ det värsta jag gjort i mitt liv, ska vi få samma straff? Ska jag dö? Och Hitler dö? Hänger ni med? Jag har brutit mot Guds lag, eller hur? Jag ska inte stjäla. Hitler också brutit mot Guds lag, du ska inte döda. Men ska vi få samma straff då? Hänger ni med?
Nej. Alltså, ni får samma straff men på olika sätt.
Okej.
Okay. Hitler får lida mer än vad du får göra. Du kan dö snabbare, men han får dö långsam död och plågsam.
Jag tror det ligger något i det du säger. Det skulle vara rättvist, eller hur?
Ja.
Och Bibelns Gud är en rättvis Gud. Visst, logiskt. Det är bara att tänka förnuftigt, precis som du gör, Ville. Jag tror det ligger något i det. Men samtidigt så fick vi i slutändan samma, eller hur? En evig död. Ja. Fast Hitler lider säkert mer än vad vi gör, visst?
Ja.
Okej, okay, jag håller med. Men låt oss se, försöka förstå lite mer om varför just en evig död. Varför leder synd till evig död? Okej? Okay? Två verser ska jag kolla på. Och det är det vi ska gå igenom nu. Två verser. Låt oss kolla i psalm 36 och vers 10. Okej? Okay? Det är till vänster är därifrån där vi är nu. Psalm 36 och vers 10. Hörrni, för ni kan ha kompisar som frågar dig. Hör du, Robert, varför tror du att, vadå, om jag syndar så ska man dö? Varför tror du det? Det här är ett bra svar som ni kan ge då. Två texter i Bibeln, okej? Okay? Psalm 36 och vers 10. Vänta nu. Psalm 36.
Vers 10.
Ja, just det. Jag har ju min jobb. Hitta nu, eller? Saltaren. Det är sida 400 för oss. Du kan hitta sidor här uppe. Det är längre dit, ja. Och så kapitel 36.
430.
Ja, det ser vi också. Psalm 36 och vers 10. Det här beskriver Gud. Författaren talar om Gud här. Vem står du och läser? Är det Willis du? Eller? Ja, jag tror det. För Robert läser. Ja.
Vilken sida?
Nu ska jag se. Leta på kapitel 36. Ska du till. 22. 30, 32. Ja, 36. Och så vers 10.
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
Okej. Okay. Det här handlar om Gud. Dig, Herre Gud. Så vart är livets källa enligt Bibeln? Vart finns livet enligt Bibeln?
Hos dig.
Hos dig. Och vem var dig i sammanhanget?
Gud.
Det är Gud. Okej. Okay. Det är en sång till Gud. Han ber till Gud och säger så här till Gud. Gud, hos dig finns livets källa. Okej. Okay? Så enligt Bibeln, vart finns livet?
Jesus.
Hos Jesus.
Gud.
Eller hos Gud, eller hur? Mm. Så om ni vet att Jesus säger på ett ställe, han säger så här: jag är vägen, sanningen och, minns ni? Livet, säger han. Jag är vägen, sanningen och livet. Jesus säger, jag är livet. Okej? Okay? Jag är liv i mig själv. Minns du vad vi pratade om sist?
Ja, men är det Jesus som säger det eller är det Gud som säger
det? Det är Jesus som säger det. Faktiskt. Fast Bibeln beskriver faktiskt att Jesus är Gud. Men vi kan studera det någon annan gång, okej? Okay? För det är en liten sak som man funderar på.
En kul fråga där. För många säger att Jesus är Guds son.
Ja,
också.
Det är han också.
Han kan inte vara både Gud och Guds son.
Vi studerar det någon gång, okej? Okay? Det är en bra fråga, alltså jättebra fråga.
Och
ja, Så vi kan studera det och se vad Bibeln säger om det. För det är jag funderar själv på det. Alltså, vänta nu. Vem är Gud? Vem är Fadern? Förstår ni? Du vet det här med treenigheten om du har hört det. Så. Men det kan vi studera någon gång. Jag tror senare.
Ja, vi har faktiskt gjort det till det.
Okej, men vi kan studera det, Wille, sen den frågan. Men låt oss nöja oss med att se att Jesus säger jag är livet. Jag har livet i mig själv och Gud är livet. Okej? Okay? Det minns vad vi pratade om, Wille, sist. Att Gud säger så här, att hans namn är jag är. Du säger, jag bara finns. Okay? Ingen har gett Gud livet. Han är livet själv. Förstår ni? Han har alltid levat, han har alltid funnits. Han har alltid existerat. Okay? Häng med på det här nu. Om nu Gud är livet. Okay? Kom ihåg det. Så läser vi nästa text. Och så kommer vi få svar på frågan, varför döden? Okay? Låt oss gå till Jesaja nu. Jesaja 59. Det är till höger. Jesaja 59. Och så kommer vi få ett svar här. Jesaja 59, vers 1 till och med 2. Jesaja 59, vers 1 och 2. Jesaja 59, vers 1 och 2. Okej, och det är min tur att läsa, va?
Ja.
Jesaja 59, vers 1 och 2. Jag läser, det står så här. Se, Herrens hand är inte för kort så han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så han ej kan höra. Och nu vers 2, häng med på det här. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er. Så att han inte hör er. Okej. Vad gör våra synder i vår relation med Gud?
De gör så inte han kan höra oss.
Precis, vi kan inte höra. När vi ber, precis. Och såg ni att det stod att det skiljer oss ifrån Gud. Eller hur? Det stod att våra missgärningar skiljer oss ifrån Gud. Separerar oss ifrån Gud. Ni minns vad de och Eva gjorde när de hade syndat. De separerade sig från Gud, visst? Häng med på det här. Om nu Gud är liv, okej? Okay? Och nu är jag hos Gud, okej? Okay? Nu är jag tillsammans med Gud. Vad har jag då?
Liv.
Liv, eftersom Gud är liv. Men om jag nu skiljer mig från Gud,
död.
Liv är där, alltså Gud är där och jag är här. Vad har jag då kvar?
Död.
Hänger ni med? Genom att tänka vettigt, förnuftigt och logiskt. Vad Bibeln beskriver om problemet och frälsningen, så ser vi i Bibeln att döden är det mest perfekta och mest logiska, förnuftiga straffet på grund av att Guds natur kräver att om man är separerad från honom så har man inte längre liv utan man är död. Hänger vi med? Så det är ungefär som det här. Se att det här pianot får symbolisera Gud. Okay? Det är stabilt, eller hur? Det står fast. Okay? Och jag är en människa. Okay? Pianot står här. Vad händer nu när jag puttar på pianot? Vem rör sig?
Du.
Jag. Och vi separeras, eller hur? På grund av något jag gör så separerar jag mig från pianot. Pianot står på samma ställe, visst. Det har inte rört sig. Och det är Bibelns beskrivning av Gud. Kolla, återigen, jag vill säga det igen. Gud är inte en Gud som säger att ja, Wille, nu beter du illa. Och så bara puff, sparkar han bort och han springer bort och gömmer sig från dig. Hänger ni med? Liksom han gömmer sig från dig. Utan det är på grund av vad vi har gjort som vi separerar oss ifrån Gud. Våra synder, våra missgärningar. Vi har valt att inte ha livet. Och då säger Gud, fine, okej. Okay. Vill du inte ha livet? Vill du inte ha en relation med mig? Då får du det som är det andra alternativet. Och det är död. Hänger ni med på det?
Ja.
Hänger ni med på det? Okej, okay, låt oss gå vidare i vårt studie. Okej, okay? Nu har vi förstått bakgrunden till vad det här handlar om. Vad frälsningen handlar om. Vad räddningen handlar om. Så, låt oss se då vad Gud har gjort för oss. Hur många människor förtjänar döden? Hur många hade syndat? Alla.
Okay. En syndare men alla förtjänat.
Precis. Men alla har syndat också.
Ja, eller på ett sätt.
Precis. Alla.
Eftersom det var mänskligheten som syndade.
Precis.
I början.
Men vi som individer har också valt flera gånger att inte följa Gud. Hänger ni med? Mm. Eller hur? Så vi är skyldiga och ansvariga själva för vad vi har gjort. Okej? Okay? Jag har gjort något som bryter mot Guds lag. Och det är synd. Okej. Okay. Men låt oss nu se på Guds frälsning, alltså Guds räddning. Vi går mot en säker död, visst? Men Gud har gjort någonting för oss.
Evigt liv.
Precis, han vill för att vi ska kunna ha evigt liv. Och hur gör han det? Låt oss läsa det i Johannes kapitel 3. Johannes kapitel 3. Johannes kapitel 3. Johannes kapitel 3. Och vers 16. Det är Jonathans tur att läsa. Vi ska se om vi hittar det. Det är här borta, långt, typ i Nya Testamentet. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, där. 3 och vers 16. Det är den som är understryken där.
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Vad gjorde Gud för att rädda oss från att gå förlorade och ge oss evigt liv? Vad gjorde han för något?
Gav oss evigt liv.
Han gav oss evigt liv. Och hur? Genom att sända vem?
Sin förstfödde son.
Sin förstfödde son, Jesus.
Som också är Gud.
Som också är Gud. Det är bra, Ville. Vi ska studera det sen så att vi inte blir förvirrade varje gång vi läser det. Vi ska studera det en gång.
Jag har kommit på det ändå.
Okej. Okay.
När man typ, när den där prästen eller pastorer som det heter, säger, jag ska döpa dig typ i, då säger de Guds, Kristus och andens namn ju.
Fader.
Alla tre är Gud. Tre olika delar. Så kan det vara.
Precis, jag tror du är på spåret, Ville. Det ligger något i det du säger. Helt rätt. Så Jesus är Gud, eller hur? Så Jesus själv kom till jorden. Och vad gjorde han här på jorden? Minns ni vad han gjorde? Han dog, eller hur?
Han visade oss vägen till evigt liv.
Han visade oss vägen till evigt liv. Och vad gjorde han på korset för oss?
Han dog för oss och våra smärtor plågade.
Precis. Och inte bara det Ville, utan han tog också vår synd och vår skuld på sig. Hänger du med? Vad Jesus gjorde var det här. Han sa så här: Robert, Jonathan, ni förtjänar döden. Ni har brutit mot min lag. Men lyssna, jag ska ta ert straff på mig själv. Som om det var jag som hade brutit mot det. Så att ni slipper. Hänger du med? Alltså, det här är vad kristendomen handlar om. Att förstå vad Gud har gjort för oss. Oavsett vad vi har gjort. Vi har svikit Gud flera gånger. Vi kanske har gjort fruktansvärda saker mot människor. Vi kanske har gjort fruktansvärda saker mot oss själva. Okay? Och vi förtjänar döden. Men vad Gud säger är det här, Ville. Jag ska ta det straff som du förtjänar på mig själv. Jag tar det på mig själv. Du är fri. Lyssna. Vad Gud gjorde var att han bytte plats med oss. Han ställde sig som en skyldig människa och tog dödens straff på sig själv för att du och jag ska kunna leva för evigt. Det är osjälviskhet, det är kärlek som motiverade Gud till att göra det här. Det här är vad frälsningen handlar om. Vi hade varit hopplöst förlorade om inte Jesus hade gjort det som han gjorde. Okej? Okay. Låt oss läsa första Petrus kapitel 1 som beskriver Jesus offer för oss. Första Petrus är till höger. Första Petrus kapitel 1. Vers 18. 18 och 19. Ska se om vi är in. Det är nästan längst bak i Bibeln. Så. Där. Första Petrus 1. Och vers 18 och 19. Mönster du läsare, Robert? Mm-hmm.
Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod.
Okej. Vad Jesus gjorde var att han gav sitt blod, det vill säga han gav sitt liv för oss. Han levde ett perfekt liv, eller hur? Jesus syndade aldrig. Precis som ett oskyldigt lamm som inte förtjänar döden. Men Gud gav sitt liv för oss ändå. Jag brukar läsa den här texten och hur Gud beskriver att djur offrades för att symbolisera Jesus död för oss. För ibland är det svårt för oss att förstå, eller hur? Alltså, vad har Jesus gjort för oss egentligen? Föräldrar och pastorer säger Jesus älskar dig, Jesus älskar dig. Men vad betyder det? Har vi förstått det för oss själva personligen? Precis, han gav sitt liv för att vi ska få liv. Kolla, jag minns en gång när vi, för ett halvår sedan ungefär, jag och min fru Andrea, vi bestämde för att skaffa en katt. Okej? Okay? Och vi har aldrig haft en katt. Vi skaffade en katt och den katten fick efter ett tag 5 stycken små kattungar. Okej? Okay? Har ni sett kattungar någon gång?
Mm.
Hur schyssta som helst. Alltså, små och det värsta busiga. Problemet var att 3 av kattungarna var handikappade, såg vi. De hade ben som såg ut så här. Så de kunde liksom inte gå ordentligt. De hade tassar, framtassar som såg ut så här. 2 var friska men 3 var sjuka. Och vi funderade på hur ska vi göra med de här katterna? Alltså? Hur ska de leva? Alltså, vad ska vi göra med dem? Det gick några veckor och vi såg liksom katterna växa upp. Vi såg dem lära sig saker. Vi såg dem börja äta riktig mat. Okay? Från att börja liksom amma, liksom käka mjölk. Från att börja käka riktig mat. Vi såg dem börja leka och rörde på sig. Hänger ni med? Vi såg dem växa upp. Och vi fick en kontakt med dem. Men jag minns när en veterinär sa åt oss. Att han sa att Dan, de här kattungarna måste avlivas. De måste dö. För de lider för mycket. Och liksom, jag tog det ganska bra. Andrea tog det tuffare. Men när det blev dags för mig att skjutsa de här kattungarna till veterinären. Hänger ni med? Jag tar upp dem och lägger dem i en låda. Och jag vet vad som kommer hända om några timmar. De kommer vara döda. Då så slog det mig i hjärtat direkt att wow. Fy vilken fruktansvärt offer. Jag lyfte upp de här katterna och de jamar och liksom börjar leka med mig. Hänger ni med? Liksom leker med mig och klättrar upp i famnen och jag lägger ner dem i lådan. Jag sätter dem i bilen och vi åker iväg till veterinären. Och hela tiden så liksom leker de och försöker komma upp i lådan. Ni vet hur de är, små kattungar. Och jag har sett dem växa upp. Liksom lekt med dem. Skojat med dem. Och vi tar dem dit. Veterinären ger dem sprutor och de dör. I Bibeln så beskrivs Jesus offer på samma sätt som ett lamm som offras. Men kolla, Bibeln ger inte ens uttryck eller utrymme för att det ska vara ett handikappat lamm, hänger ni med? Eller en handikappad katt. Så man kan tänka, okej, det var väl schysst för det, eller hur, för en led. Utan Bibeln säger, ett perfekt lamm, ett perfekt offer, utan fel, utan brist, men ändå tvunget att dö. Där förstod jag på ett nytt sätt den här illustrationen av ett lamm som ett offer som Jesus har gjort för oss. Låt oss kolla vidare på det här. Så vad betyder det här nu? Hur ska vi kunna ta emot det här? Hänger ni med? Hur blir jag kristen? Hur tar jag emot Jesus död för mig? Förstår ni vad jag menar? Okej, jag vet att han har dött för mig. Men hur ska jag bete mig nu? Vad ska jag göra när jag tror förstår
på
det?
Lita på honom.
Tro på honom och lita på honom. Eller? Vad var problemet med Adam och Eva?
De litar inte på honom.
De litar inte längre på honom. Låt oss läsa nu i Efesierbrevet kapitel 2. Vi har ett par verser kvar. Nu är avslutningen på vårt studie. I Efesierbrevet kapitel 2. Det är till vänster. Till vänster några blad. I Efesierbrevet. Det är innan Hebreerbrevet. I Efesierbrevet kapitel 2. I Efesierbrevet kapitel 2, vers 8 och vers 9. Okej. Okay. Är det min tur att läsa? Ja, det är min tur. Jag
vet inte.
Eller vad? Ja, okej, okay, jag läser i alla fall. I Efesierbrevet 2, vers 8 och 9, häng med. Hur blir vi frälsta? Bibeln säger, ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Okej? Okay? Så av vad är vi frälsta?
Tro.
Av vad? Enligt versen 8.
Av nåd.
Mm-hmm.
Nåd.
Av nåd, eller hur? Och genom det Jonathan sa. Tro. Och det som du sa, Ville. Eller hur? Så av nåd, det är nåd, det vill säga vi har fått nåd. Vi skulle få ett straff, men Gud gav oss nåd. Okay? Och genom tro. Och vad betyder tro?
Du litar.
Att man litar på Gud, eller hur? Mm. Så det handlar inte bara om att jag tror att Gud finns och nu är jag frälst. Hänger ni med? Utan att jag väljer att också lita på honom. Visst? Hänger vi med? Att lita på Gud.
Det känns som sin herre.
Att han blir min herre, eller hur? Mm. Och det är det betyder egentligen. Alltså, vad är det som gör att jag kan lita på en person? Alltså, vad är det som gör att jag vill lyda en människa? Eller en person?
Lita på
att jag litar på honom. Eller? Precis, jag litar på honom, att han är min herre. Att han vet bäst, helt enkelt. Och det är det som Gud vill att vi ska göra. Det är det han vill att vi ska komma till och förstå. Så frågan är, hur blir jag kristen? Vad innebär det att bli frälst? Och kolla. Det sker genom tro. Och lyssna, många människor ser på tro som någonting mystiskt som man inte kan förklara. Hänger ni med? Förstår ni vad jag menar? Alltså man säger, vad är det för något? Vad betyder det? Måste jag gå i mitt liv och helt plötsligt så känner jag en blixt från himlen och så bara, nu blev jag frälst. Förstår ni? Eller man liksom tänker, jag måste känna något. Förstår ni? Eller man saknar någon erfarenhet och man säger, hur fungerar det?
Du får känna tilliten till Gud.
Precis. Och lyssna nu, för här kommer nyckeln till att förstå vad det innebär att vara kristen. Lyssna nu, för det här är det viktigaste i hela studiet, okej? Okay? Okej? Okay? Tro är det som räddar dig. Och vad är tro? Det är att lita på Gud, eller hur? Och lyssna nu. Alla människor kan välja att lita på Gud, eller hur? Vi har en fri vilja. Alla människor kan göra det valet. Tro inte något mystiskt, ni vet, så här, någon så här magi, typ mana som man bygger upp och liksom, ja, nu kan jag flytta berg. Förstår ni vad jag säger? Alltså någon typ magi som jag måste hitta och liksom, något mystiskt mysterium. Tro är ett val som du och jag gör. Jag säger, från och med idag, från och med den här stunden, Gud, du äger mitt liv. Du är min herre. Allt som du visar mig, det vill jag följa. Gud, du har dött för mig. Du tog mitt straff på dig och därför vill jag leva för dig. I tacksamhet för den kärlek du har visat mig. Hänger ni med? Alla människor kan göra det valet. Ibland så säger vissa människor, jag önskar att jag kunde tro som du gör. Förstår ni? De har missuppfattat ordet tro. De tror att det är någon magi och något mystiskt. Men tro är att lita på Gud. Alla kan välja att lita på Gud. Och här kommer det fina i det, lyssna. Du kanske tänker så här. Om jag börjar tro på Jesus. Om jag blir kristen. Så kommer jag imorgon svika honom, jag vet det. Jag kommer inte klara av det, hänger ni med? Du känner dig som en hycklare. Du känner, ja, men jag vill ju egentligen inte. Jag känner mig inte ledsen för det jag gör som jag vet är fel. Förstår ni? Jag ångrar inte det jag gör. Jag mår bra av det, förstår ni vad jag säger? Du kanske känner så. Du känner att alla dina löften som du ska ge till Jesus. Att de bara hyckleri, du kommer svika det. Du kanske har tvivel. Men lyssna. Jesus säger åt dig. Kom med dina tvivel. Kom med dina hycklande känslor. Kom med allt precis som du är. Och Jesus säger. Kom, välj att tro på mig. Och jag kommer ta bort ditt tvivel. Jag kommer ta bort dina hycklande känslor. Jag kommer hjälpa dig att följa min lag. Jag kommer hjälpa dig att hålla mina löften. Hänger ni med? Och det är ett val som alla människor kan göra. Man kan säga så här. Gud, jag väljer att tro på dig. Nu, hjälp mig att tro. Hänger ni med på det? Trots att du inte känner för det. Trots att du inte omständigheter runt omkring dig säger något annat. Så kan du alltid säga. Gud, jag väljer ändå att tro på dig. Att lita på dig. Okay. Det är omvändelsen. Det är början på omvändelseprocessen. Där du har sagt, Gud, du har älskat mig. Därför vill jag följa dig. Okej? Okay? Låt oss se på en sista vers. I första Johannes. Det är till höger. Det här är vår sista vers. Frågan är. Vad ska jag göra när jag har valt att tro? Vad leder det mig till? Hur ska jag få förlåtelse för alla mina synder? Första Johannes kapitel 1. Och vers 9. Första Johannes kapitel 1 och vers 9. Vill du läsa den sista versen?
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
Okej. Vad har Gud, vad behöver vi göra för att få förlåtelse och bli renade enligt Bibeln?
Bekänna våra synder.
Bekänna våra synder. Vi måste erkänna för oss själva och för Gud. Gud, jag har inte trott på dig. Jag har inte litat på dig. Jag vet om det. Men jag behöver nu din förlåtelse. Jag behöver din kraft i mitt liv. Jag behöver din styrka för att kunna börja ett nytt liv tillsammans med dig. Och Gud kommer att ge det till oss. Visst är det Bibeln säger här? Han kommer att göra det för oss. Okej. Okej. Så det här är en illustration i slutet på vårt studie. Kolla här. Gud håller ut det eviga livet som en fri gåva till oss. Eller hur? Men kolla. Det spelar ingen roll ifall han bara håller det så. Du och jag måste sträcka ut vår hand och ta det till oss. Eller hur? Gud håller ut det framför oss. Evigt liv. Men det finns någonting som vi behöver göra. Och det är att sträcka ut den handen som är en symbol för vår tro. Att vi litar på honom. Och ta emot den också, eller hur? Och kolla, nu ska vi bli allvarliga. För kolla, det är det absolut mest viktiga beslut som du och jag kommer ta. Hörrni, det är viktigare än vem vi ska spendera resten av vårt liv med. Vem vi ska gifta oss med. Vilken yrke vi ska välja. Vilken skola vi ska välja. Viktigare än typ, vad ska jag käka till frukost idag? Okej, hänger ni med? Vi tror att det finns massa andra viktiga beslut i livet. Men det här är det absolut mest viktiga beslutet som du och jag kan ta. Där vi säger, Gud, jag vill ha det liv som du vill ge mig. Och efter ett sånt här studie. Där vi har studerat om frälsningen helt enkelt. Kärnan, räddningen. Ifrån vårt synd. Så behöver vi ställa frågan till oss själva. Först och främst. Men också till andra runt omkring oss. Har ni förstått vad Bibeln säger? Jag måste fråga Jonathan, Robert, Ville. Hänger ni med på vad Gud säger? Eller hur? Och en ännu viktigare fråga. Inte bara har du förstått intellektuellt, eller hur? Utan frågan. Vill du också göra det beslutet att börja lita på Jesus som din räddare?